Gång på gång sabbar Ungern EUs enighet om Ukraina och bryter mot unionens grundläggande värden. Snart ska landet fronta det europeiska samarbetet. Kan EU tillåta det? Här är Europa-podden.
Che succederà e che succederà? Che è finita la pacchia?
För ett fritt och öppet, gerechtes och friedliches Europa.
He's been very clear that he's using energy as a weapon, so we have to treat it as such.
Vi måste komma till bunds i vad som har hänt.
Välkommen till Europapodden, jag heter Caroline Saltzinger. Det är förmiddag den 20 juni och här i studio 33 finns som nästan alltid Susanne Palme, Sveriges Radios EU-kommentator. Hej!
Hej!
Det ligger mycket slutspurt i luften nu, eller hur?
Ja, nu är det bara några veckor kvar.
Ja, inte bara tills det är dags för semester, utan ja, på det svenska ordförandeskapet är det ju faktiskt bara dagar kvar. Eller hur, Göran von Sydow, chef för SIEP, Svenska institutet för europapolitiska studier. Hej! Mm.
Hej, hej. Det stämmer.
Hur många dagar har vi?
Ja, 10. Det är 10.
10 dagar, mm. Precis. Så jättekul att du klämmer in på den så här i rusningstider. Idag ska vi inte ägna oss åt det svenska ordförandeskapet, utan ett helt annat kommande ordförandeskap, ett som skapar ordentlig oro i såväl Bryssel som i många av unionens huvudstäder. För om ganska exakt ett år då så är det tänkt att Ungern ska ta över ordförandeklubban, och halvåret därpå ska EU-regeringarnas arbete med att besluta nya lagar ledas av Polen. Varför är det där en så stor fråga i EU-kretsar, Susanne?
Ja, men det beror ju på att EU har slagit fast att Ungern inte lever upp till rättsstatens principer. Det är stora brister i det ungerska rättssystemet. EU har ju väldigt mycket kritik och har ju liksom processer på gång mot Ungern. Det vet vi att EU har också fryst pengar till Ungern på grund av det här. Och då har det framförallt i Europaparlamentet som har ställt det här på sin spets, där man har då antagit en resolution där man säger att det här måste EUs regeringar göra någonting åt. Men kan ett land som bryter mot EUs demokratiska värderingar leda EUs arbete?
Lite som att låta en räv vakta hönsgården, Göran, eller hur ska man se det?
Ja, men lite så. Man kan ju förstå det från Europaparlamentets perspektiv i alla fall. Alltså, de har ju också gjort resolutioner, antagit resolutioner där de säger att Ungern inte längre är en full demokrati. Så det är klart att man kan å ena sidan förstå oron. Å andra sidan så är det dels väldigt svårt att se hur det här ska gå till. Alltså, hur ska man kunna skjuta eller frånta ett land det roterande ordförandeskapet? Och därtill så kan jag nog också se att Europaparlamentet i någon mening riskerar lite här, för att alltså ordförandeskapsrollen som vi ofta pratar om, det är ju att vara det här då opartisk medlare för den gemensamma dagordningen framåt. Det är inte att driva det landets intressen. Och när man gör det till en så politisk fråga som man ju på det här sättet gör, då på något sätt ställer man ju lite andra förväntningar helt plötsligt på ordförandeskapet är. Det helt motsatta sättet att tänka skulle ju vara så här: nej, men det är väl bra att de här länderna får ta det här ansvaret eftersom rollen ändå är relativt begränsad, och då faktiskt i någon mening kanske socialiseras in i hur det är nu, det här lagspelet som många gärna vill se att EU-samarbetet är.
Man skulle liksom tvinga dem att ta ansvar, så att säga.
Precis. Sen kan man ju också säga att man kan fråga sig lite, hur stor skada kan ett ordförandeskap göra? Alltså, det är inte så att ordförandeskapet självt bestämmer särskilt mycket, utan det ser till att landa kompromisser som alla kan enas om. Låt säga det hypotetiska fallet att Ungern då driver frågor på ett visst sätt. Det värsta som i någon mening kan hända, det är ju att de andra medlemsstaterna säger nej, men vi kan inte rösta för det här. Och då förskjuts frågan de månader som det krävs kanske. Sen ska det också sägas att jag tror många är rätt glada på ett sätt över när i tiden som det här ungerska ordförandeskapet faller. För det är precis efter nästa Europaparlamentsval. Det ska till en ny kommission. Det brukar betyda att det inte är så himla mycket lagstiftningsarbete att jobba med.
Det är inte som nu under det svenska ordförandeskapet eller bara hagla grejer. Vi ska alldeles strax dyka lite djupare i det här med EU-parlamentet och den här resolutionen som ju parlamentet har tagit. Men det finns ju liksom också ytterligare en aspekt. Ungern går ju systematiskt i clinch med dels de här grundläggande värderingarna som EU-samarbetet bygger på. Men det som gör frågan lite extra akut just nu är ju Rysslands krig i Ukraina. För ett ordförandeland, som du var inne på, Göran, ska ju agera som en sorts opartisk medlare. Och skulle då i det här fallet hålla ihop den här ganska häpnadsväckande enigheten som EU har visat sedan Ryssland invaderade Ukraina. Men Ungern är ju det land som mest konsekvent och mest högljutt motsätter sig mycket av det EU vill göra för att stödja Ukraina och för att hindra Ryssland, eller hur, Susanne?
Ja, det är ju ytterligare ett argument. Det har varit jättesvårt att enas om nya sanktionspaket på grund av Ungern. Att de hela tiden har sagt nej, ställt ultimatum och fått undantag också. Och det har varit jättesvårt att hålla ihop EU på grund av Ungern. Så att, jag tror att det gör ju också att det finns, jag tror i stort sett alla länder är rasande på Ungern idag för att de gör så här. Sen vet vi också då att de flagrant liksom handlar med Ryssland och investerar i Ryssland och liksom tanken med EU är ju att man ska vara solidarisk med liksom EUs politik och det är ju inte Ungern.
Mm.
Ja, och sen å andra sidan då för att tona ner den här problematiken så kan man ju säga att med det här moderna ordförandeskapet som vi har sedan Lissabonfördraget trädde i kraft så är ju just den yttre politiken inte så mycket det ansvaret på ordförandeskapet, alltså det här att representera unionen eller att leda då utrikesministrarna som det är mycket, inte bara, men ganska till stor utsträckning kretsar kring när det handlar om politiken gentemot Ryssland och där finns det liksom inte riktigt någon distinkt roll för ordförandeskapet. Utan där är det ju mer utrikestjänsten och här som ska liksom arbeta för att få fram den här enheten. Men det är ju helt klart som Susanne säger, det finns ju trovärdighetsproblem. Och en risk att det här lite mer pådrivande och sammanhållande arbetet i politiken i dess helhet kommer att bli sämre med ett sådant ordförandeland.
Mm. Men när vi nu då ändå är inne på Ungern relation till Ryssland, till Ukraina. Det här är väldigt aktuellt just nu också för det förhandlas om ett 11:e sanktions paket, eller hur?
Ja, det har varit väldigt svårt att gå fram, bland annat också på grund av Ungern. Så att det här skulle vara klart för många veckor sedan, men är fortfarande inte klart.
Så EU-parlamentet klädde den här oron för Ungern som ordförandeland i ord, eller rättare sagt i en resolution med 442 röster mot 144. Så ifrågasatte man nyligen om ett land som då inte håller sig till EUs grundläggande värderingar kan vara ordförande. Så här sa till exempel den finländska parlamentarikern Petri Sarvama från den konservativa partigruppen EPP.
In these unprecedented times, it is imperative that the council is led by a country capable of strong collaboration among member states in decision making, particularly on critical matters such as sanctions against Russia or support for Ukraine. We will therefore keep a close eye on how the rule of law situation on the ground in Hungary develops in the coming months and going into next year.
I dessa tider är det avgörande att ministerrådet leds av ett land som kan sammanföra EU-länderna särskilt i frågor om sanktioner mot Ryssland, menar Petri Sarvama från EPP, som alltså är den partigrupp som regeringspartiet i Ungern Fidesz länge var en del av. Och EPP ställde sig bakom resolutionen, Susanne.
Ska jag bara säga vem han är,
ja.
Om du vill veta. Han var alltså den som förhandlade fram den här relativt nya lagstiftningen, villkorslagen eller villkorsmekanismen som innebär att länder som bryter mot rättsstatens principer och där EUs budget riskerar att användas på fel sätt, där kan man då frysa pengar. Det här kom ju till under förra, när man beslutade om förra, den nuvarande långtidsbudgeten, och han var rapportör på det här, så att han har varit väldigt aktiv. Så att det förklarar kanske att han engagerar sig.
Men den här resolutionen då, vad tänker ni, var det mer en symbolhandling, Göran?
Ja, i någon mening så tror jag det, och det är ett sätt att från Europaparlamentet att sätta tryck, för att skulle det bli något av det här, ja men då måste man ju upp på den allra högsta politiska nivån, och det som jag påminner mig historiskt så var det den här gången när det var Österrikes regering i början av 00-talet som fick en politisk inriktning som de andra inte tyckte om, och då infördes ju någon slags liksom bojkott mot Österrike inom ramen för EU-samarbetet. I efterhand så är det väl många som tyckte att det där kanske inte var helt lyckat. Det är ganska svårt att tillämpa den där typen av agerande, utan det man nu har slagit in på när det gäller agerandet kring rättsstatens principer, det är ju att försöka själv vara så att säga väldigt rättsstatlig. Det vill säga att det ska vara förutsägbart, det ska vara liksom säkra processer, inte politiska markeringar. Och skulle man göra något sånt här då, till exempel att frånta ett land ordförandeskapet, ja men då blir ju det, ja men det blir ju en väldigt så, det måste bli genuint politiskt, och jag vet inte om man vill slå in på den vägen helt enkelt.
Men det var ju ganska intressant, för att i samband med att den här resolutionen togs i parlamentet så var det Europaministrarna möttes i Bryssel. De har ju varje termin så har de ju en diskussion om Ungern, eftersom den här artikel 7 som det heter. Att man,
det är ju ett... Den artikeln som bestämmer hur man kan straffa.
Ja men där har man ju, det var ju också för övrigt parlamentet som drog igång det här, att man sa att Ungern inte lever upp till rättsstatens principer, och då är det en liksom process där man granskar Ungern och man håller liksom förhör så att säga i rådet då. Och då drev tyskarna på och ville lyfta, den tyska Europaministern drev på och ville lyfta det här med ordförandeskapet. Men Sverige som ny ordförande i EU gillade inte det.
Ja men precis, vi kan väl lyssna på skillnaden här. Vi har då den tyska Europaministern Anna Lührmann, hon sa så här.
Ungarn ist momentan in der EU isoliert wegen den Problemen bei der Rechtsstaatlichkeit, die wirklich gravierend sind und auch weil Ungarn immer wieder Zweifel daran erkennen lässt, ob es hinter der Ukraine steht bei diesem brutalen Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Und deshalb habe ich Zweifel daran, inwieweit es Ungarn gelingen kann, eine erfolgreiche Ratspräsidentschaft zu führen.
Ungern är isolerat i EU på grund av rättsstatens principer och för att landet så tvivel om huruvida landet då, eller Ungern backar upp Ukraina. Och därför tvivlar jag på i vilken utsträckning som Ungern kan klara att leda ett framgångsrikt ordförandeskap, säger då Anna Lührmann, tysk Europaminister. Vi kan ju ställa det då, du var inne på Jessika Roswall, vi kan ju lyssna på hur den svenska EU-ministern uttryckte sig.
Ja, vi har roterande ordförandeskap och haft enligt lång tid, och det står inskrivet i fördraget att ha på detta vis. Jag förutsätter att alla ordförandeskap driver hela unionens intresse, och det ser jag ingen anledning att betvivla att andra länder också gör.
Så ett tungt medlemsland som Tyskland tvivlar på Ungerns möjligheter att föra ett framgångsrikt ordförandeskap, och då funderar jag ju spontant på den här svenska försiktigheten i att uttrycka sig. Kan det bero på att Ungern är ett land som ännu inte har ratificerat det svenska NATO-medlemskapet? Eller handlar det om just den här honest broker, att man ska vara den här neutrala medlaren när man är EU-ordförande? Göran, vill du börja?
Ja, jag skulle tro att det snarare är synen på vad ordförandeskapet är. Det vill säga att det här är en roll där man ställer vissa förväntningar. Och de förväntningarna riktas likartat till alla länder. Och att inte då vilja, på åtminstone på den här delen, ta konfrontationen. Och samtidigt kan man ju tänka på det här, alltså ordförandeskapet har ju också en viss betydelse med att strukturera eller sätta frågor på dagordningen. Ungefär som att det svenska nuvarande ju har rättsstatens principer som en av sina fyra prioriteringar. Det signalerar ju någonting. Eller att man faktiskt tog initiativ till de här artikel 7-förhören som Susanne nämnde. Det kan man ju föreställa sig att ett år där Ungern och Polen följer efter varandra, så är det nog många av dem som bryr sig mycket om rättsstatens principer, att man ska upprätthålla liksom ett tryck, momentum i de här frågorna, att det helt enkelt kommer falla bort väldigt kraftigt. Och i den meningen så har det ju en typ av betydelse, särskilt för det politikområdet.
Men sen, det här då, resolutionen i parlamentet har ju lett till en diskussion, och mycket liksom akademiker som gör det. Experter har varit ute och haft åsikter och sådär. Vad kan man och vad kan man inte göra? Och där är det ju så att det är ju tre länder, det är en trio av länder som samarbetar kring ordförandeskapet under 1,5 år. Sverige är nu sist ut utav de tre som har varit, och nu efter Sverige kommer Spanien, Belgien och sen Ungern. Och de här tre länderna har ju redan börjat samarbeta och förbereda sitt ordförandeskap, och de ska faktiskt ha en diskussion nu i veckan, tror jag det är, om just sitt program, arbetsprogram. Men de här tre länderna då kan ju faktiskt sinsemellan göra upp om att det är fullt möjligt att ändra lite grann på. Till exempel så är det så att EU varje år har en diskussion om rättsstaten, och där man också liksom, det man går igenom, jag tror att det är fem länder varje år eller så som man tittar extra på. Då kan man ju tänka sig att något av de andra länderna går in och tar det här.
Så man tar det, också under det ungerska ordförandeskapet skulle ett annat land ta just den biten.
Att de skulle, att ungarna skulle avstå just det som rör rättsstaten under sin ordförandeskap. Och det är, allt det här går att göra och det är möjligt, men de signaler som har kommit hittills då från den här trion, det är att nej, vi samarbetar så bra och vi, det är inga problem alls och sådär. Och Belgien som kommer före Ungern, Belgiens premiärminister, de Croo heter han, han var ju ute och sa att det är inga problem och det vore helt fel att liksom stämpla Ungern. Vi klarar det här och så.
Samtidigt kan man ju säga att de andra två länderna, Spanien och Belgien, de får ju redan lite kritik typiskt från forskare och andra som tycker att de genom att samarbeta i den här trion på något sätt legitimerar också det som Ungern spelar in i det här. Så att det är ju liksom ett, ja, det är ett samspel här som är lite spännande att se vem som så att säga lyckas mest.
Men skulle det gå att så att säga pausa, skjuta upp Ungerns ordförandeskap, eller hur skulle man rent praktiskt göra om man skulle följa EU-parlamentet?
Det finns de som har tagit fram modeller där man tittar på liksom vad är rättsligt möjligt, och de pekar ju på då typiskt sett EU-rättsforskare, de pekar på att ja, det finns olika typer av möjligheter, men jag tror för egen del i alla fall att då måste man nog lägga över det politiska rastret också. Är det politiskt möjligt att göra det?
Man har ju gjort det tidigare när Kroatien kom in i EU eller när Storbritannien lämnade EU.
Ändra ordningen på...
Så ändrade man ordningen, ja. Men då, det kanske inte var så politiskt knivigt då.
Och då kan man tänka sig att det krävs enhällighet, och Polen och Ungern brukar ju hålla varandra om ryggen och det hela kanske är ganska komplicerat.
Men... I Polens fall så är det ju faktiskt val dessförinnan, så man vet ju inte vad det kommer vara för typ av regering, men det är klart i Ungerns fall så ser det ut som att det, även när man håller val så blir det ungefär samma regering ändå, så att det problemet kommer liksom inte försvinna än som man skulle skjuta på det här ganska länge.
Mm. Vi hörde ju en parlamentariker från EPP, men andra gick ju då fram betydligt hårdare, som den nederländska parlamentarikern från den liberala partigruppen Renew, Sophie in 't Veld.
The member states themselves decide on the council presidency, obviously, but as usual they haven't dared to take any steps because the European Council is the place where the rule of law goes to die. But this house decides if and how to cooperate with the council presidency. And I suggest that we strip the presidency to the bone, no glitter and glamour. We shall not provide Orban with a podium for his propaganda. Instead, we should give a podium to those Hungarians who've been silenced by Orban, NGOs, independent media and academics.
Hon föreslår ju här i princip en bojkott från parlamentets sida om Ungern då leder EU-parlamentet.
Av Orban. Det är ju så att premiärministern i det land då som tar över får ju komma till parlamentet och prata inför plenum. Och det är det hon säger, att man då istället ska bjuda in oppositionen.
Mm. Och ignorera egentligen, men då är det klart att samspelet mellan Europaparlamentet och ordförandeskapet är ju väldigt viktigt i lagstiftning. Så att mot det här, om man skulle göra någon typ av, Europaparlamentet skulle som hon föreslår bojkotta eller liksom ignorera ordförandeskapet, ja, risken är ju då att då stannar ju EUs beslutsfattande i väldigt hög utsträckning. Det kan man ju vilja ta den att riskera det. Och som jag sa tidigare så är det nog förväntan att när det ungerska ordförandeskapet är, då kommer det vara precis att en ny kommission ska på plats. Det är liksom inte riktigt perioden då det kanske kommer vara så intensivt lagstiftningsarbete. Det betyder inte att det är oviktigt eller så, men det kanske, ja, i den meningen så är det lättare då att ignorera det ungerska ordförandeskapet.
Mm. Ungern slår ju ifrån sig all den här kritiken, ska vi säga också. Förberedelserna för ordförandeskapet är i full gång. Man har presenterat var man vill lägga sina tyngdpunkter. Och landets justitieminister Judith Varga menar istället att det är EU-parlamentet som inte respekterar rättsstatens principer.
The European Parliament does not respect European values, no democracy, no rule of law. First, they are constantly attacking the free elections of Hungary, and they don't accept the result what the Hungarian citizens in the name of democracy chose as a government. Secondly, they don't respect rule of law because here the European Parliament has no role to play.
Europaparlamentet respekterar inte det ungerska folkets demokratiska val av regering och inte heller rättsstatens principer när man liksom då lägger sig i en fråga som man inte har bestämmande rätt över, argumenterar Judith Varga här. Vad säger ni om det?
Men det är ju Ungerns ståndpunkt. De tycker inte överhuvudtaget att... De gick ju till och med ihop med Polen till EU-domstolen och försökte säga att det här nya regelverket då, att man kan dra in pengar, frysa pengar till länder som bryter mot rättsstatens principer, att det är olagligt. Men förlorade. Så att, men de tycker ju att allt det här, all kritik och alla så är liksom en inblandning i Ungerns inre angelägenheter. Men... Å andra sidan då så har ju kommissionen väckt talan massor med gånger mot Ungern och även Polen inför EU-domstolen och vunnit de målen. Så att, och de, både Ungern och Polen har liksom, ja, Polen har ju vägrat rätta sig efter domarna och har då fått böter. Ungern brukar i allmänhet rätta sig efter de här domarna. Så att, men det är deras inställning att här har inte EU rätt att lägga sig i.
Mm. Den här konflikten, du nämnde EU-kommissionen, det här har liksom pågått länge mot både Polen och mot Ungern. Och länge var också en kritik mot det ju att man var ganska tandlös. Man kunde inte göra så väldigt mycket mot länder som bröt ens mot de mest grundläggande värdena som unionens samarbete bygger på. När man liksom monterar ner domstolars oberoende, la under sig länders medier, inskränkte hbtq-personers rättigheter till exempel. Men det där har ändrats, du nämnde det Susanne, pengarna. Berätta, vad är det EU gör idag? Vad är det man kan göra?
Nej, men man har ju fått den här nya verktygslådan då, att man kan hålla inne med pengar. Och det gör man ju både mot Polen och Ungern. Att dels så får de inte sina återhämtningspengar från coronafonden förrän de har uppfyllt vissa milestones, som det heter, alltså genomfört vissa reformer. Och sen håller de också, har de dragit tillbaka pengar från regionalstödet till båda länderna. Men frågan är... Det kan man ju säga nu då. Det är en annan diskussion. Har det haft någon verkan då? De framhärdar ju liksom.
Mm.
Och Ungern är ju i ett katastrofalt läge ekonomiskt med skyhög inflation och jättestora ekonomiska svårigheter och är verkligen beroende av de här pengarna. Men ändå har de...
Syns inga tecken på att man backar?
Alltså de tycker att de har genomfört de reformer som EU kräver, men det anser inte kommissionen. Och kommissionen äger nu frågan. Alla, det är de som måste... ge klartecken.
Mm. Vad säger du, Göran? Hur kraftfullt är det här nya verktyget i verktygslådan?
Ja, det är ganska kraftfullt. Jag tycker nog att verktygslådan har utvidgats och den har börjat användas. Men den bör nog användas ännu mer. Det finns delar av den som är lite svårare. Vi har ju redan pratat om artikel 7. Det är ju jättesvårt att vidta de åtgärder som ligger i det. Å andra sidan så har det hänt en hel del saker som kanske är bortanför eller på andra platser, om man så säger, än vad vi kanske alltid tittar. Till exempel just att EU-domstolen har blivit en sån väldigt central aktör för att liksom skapa, vad man kan säga, en slags rättspraxis kring de här frågorna och tillämpa unionens grundläggande värderingar i dess agerande. Och också skulle jag säga att kommissionen, trots att den i början, den här kommissionen blev lite kritiserad för att den eventuellt inte var så aktiv på de här frågorna som den förra var. Ni kommer ihåg Frans Timmermans hade ju så hög profil i den här frågan. Så skulle jag nog ändå säga att kommissionen, både med nya delar som man jobbar med, men också med det klassiska, alltså det vill säga överträdelseförfaranden som det heter på EU-språk. Alltså det vill säga när länderna inte gör det som man har enats om, ja då har de faktiskt agerat mycket. Så att det finns en hel del verktyg. Man måste nog använda dem lite ytterligare, några av dem. Man kan nog förfina dem. Men det är också det problemet som Susanne nämner. Frågan är ju, får de verkligen någon riktig effekt? Ja, de får ju effekt på vissa delar, men inte fullt ut så som man hoppats. Det vill säga att Ungern och Polen håller fast lite vid sin grundinställning här.
Mm. Samtidigt har man ju hört länge att varför vill länder som gång på gång går emot grundläggande värderingar som samarbetet bygger på, varför vill de ens vara med? Jo, men det är för pengarna, har man hört.
Ja, och där kan man ju ha, det har ju förts en sån diskussion. Det blir ju lite, om man säger så här, värderingar, det är ju egentligen ingenting man tänker att man ska kunna köpslå med. Men konditionalitet, det sätter ju på ett sätt kanske liksom något typ av pris på.
Konditionalitet bara, det är så då ett administrativt ord för att man
villkor,
håller i
pengar. Ja, man ställer upp villkor för att få pengar, så måste du också leva upp till de grundläggande värderingarna. Men det finns ju någonting lite så här konstigt i det, att man kan ju tänka sig att ett land säger, ja men ja, då kan vi leva med det. Vi vill hellre så att säga försämra vårt rättsväsende eller vad det kan vara, och det accepterar då att vi tar en liten ekonomisk förlust. Men det är klart, utgångspunkten har nog hela tiden varit så att det kommer svida, för att båda de här länderna har ju väldigt stor andel, särskilt Ungern, stor andel av sin ekonomi som är väldigt tajt knuten till EUs ekonomiska medel.
Nej, men det är ju ett dilemma. Det kostar ju för de här länderna. Det är ju, men Unger säger att ja, vi vill ha kinesiska investeringar. Men det är också det här att man driver dem bort från EU. Samarbete med Ryssland som Ungern har, som delvis liksom kompenserar för att EU håller inne de här pengarna. Det är klart att man ser med oro på det också, att det får liksom motsatt effekt. Men sen vet man inte, det verkade ju som i Polen till exempel, så verkade det ju som att ändå regeringen ville göra upp med EU. Men sen kom den hårdföre presidenten in och sa nej och stoppade då den här lagstiftningen. Men från Ungerns sida så, där är det ju helt låst alltså.
Jag tror att gemene man frågar sig lite då och då, så här, men varför kan man inte bara slänga ut länder som bryter så här flagrant då mot grundläggande värderingar ur unionen? Det går inte, eller hur?
Ja, alltså, det går ju inte formellt att slänga ut, men just det här med artikel 7, det är ju tänkt ungefär som en typ av uteslutningsmekanism. Alltså, då är dilemmat, för där kan man frånta till exempel rösträtten då. Och om man fråntar någon rösträtten, då är det i princip som att säga att vi vill inte ha det längre.
Man måste ha kvar alla sina förpliktelser, men man har inte längre rättigheten att vara med och rösta.
Och där finns det ju ett antal saker som man säkert kan tänka sig att man kan, alltså, kan komma då som sanktioner i artikel 7. Dilemmat här är ju att då har man ju satt tröskeln väldigt högt för att kunna komma till beslut. Och det är ju byggt på principen att trots allt det här är en mellanstatlig organisation där vi ska respektera varandra och vi har olikheter. Så att det är så att för att komma till beslut så måste alla medlemsstater förutom det utpekade rösta för att man ska gå igång då med den här artikel 7 i sanktionsdelen. Det finns två delar så att säga, en är förebyggande och en är det här som är bestraffande. Och då är det så att när Ungern och Polen just nu då, de skyddar ju varandra åtminstone. Sen är det faktiskt så att i många andra medlemsstater så är det inte heller en jättestor uppslutning kring att man ska vidta de allra hårdaste åtgärderna, för att man kanske har en delvis annan syn på hur EU ska fungera. Och då kan man ju fundera på det, skulle man kunna ändra fördraget, man skulle kunna sänka tröskeln så att det är lättare att komma till den här typen av beslut. Men då är det då många som är oroliga för att vi vill inte ha en situation där några länder ska kunna liksom gänga ihop sig för att trycka ut andra medlemsstater. Det skulle ju bryta också mot den väldigt viktiga världen.
Och jag gissar att alla de här ändringarna dessutom också väl skulle kräva enhällighet.
Exakt.
Polen och Ungern har ju då hållit varandra om ryggen länge i de här frågorna. Men jag funderar på, kan det där finnas början till en spricka på grund av det som vi började prata om i början av podden, nämligen stödet till Ukraina och motståndet mot Ryssland? För där står ju verkligen Polen och Ungern på diametralt olika sidor. Polen är en av Ukrainas främsta understödjare. Ungern blockerar, som vi hörde, sanktioner. Vad tror ni? Hur har liksom kriget i Ukraina förändrat förhållandet Polen och Ungern?
Jag tycker man kan se det som vi kan kalla för Visegradgruppen, det vill säga också med Tjeckien och Slovakien, att den har ju försvagats påtagligt genom att Ungern har tagit den här positionen. Samtidigt så har de ju liksom de har ett överlappande intresse just i de här frågorna, men det är ju helt klart så att det överlag så är det ju mycket större splittring och att Ungern alltmer har blivit isolerat inom EU på grund av det här förhållningssättet.
Nej, men precis så är det. Men jag tror att de har mycket gemensamt i synen på EU. Polen var ju direkt ute nu och försvarade Ungern och sa att det är helt oacceptabelt att ens diskutera att de inte skulle få hålla sitt ordförandeskap. Så att, jag tror där finns nog en samsyn. Men sen är de arga på Ungern för deras linje mot Ryssland.
Men det är ingenting som EU skulle kunna använda för att, så att säga, splittra den här lite oheliga alliansen.
Jag tror att många inom EU säkert hoppas på att det polska valet kommer medföra viss förändring. För att om man jämför de här länderna lite kan man ju säga att Fidesz grepp om Ungern är ju väldigt omfattande och väldigt starkt och genomsyrande. Polen är det nog många som bedömer att det fortfarande finns mycket mer av opposition. Det finns förutsättningar för att kritisera regeringen. Man har en koalition som man måste hantera internt. Och därför är det nog många som har ändå förhoppningar på, om inte det blir åtminstone i regeringsskifte, så att det åtminstone förändrar lite balansen. Och apropå det kan man ju säga att en sak som har flygit upp under den här terminen som har varit väldigt kontroversiell, det är ju polska regeringens förslag om en ny typ av lag som skulle förhindra politiska personer med bakgrund mot att de skulle haft någon typ av agerande i förhållande till Ryssland tidigare och förhindra dem från att ställa upp i val. Ni kanske har haft i podden
tidigare.
Nej,
det har vi faktiskt inte. Men det där ses ju som riktat mot oppositionen, eller hur?
Exakt.
Inför valet.
Många tolkar det som en anti-Tusk-lag. Alltså det var Donald Tusk som är oppositionsledaren som tidigare var ordförande för Europeiska rådet. Det, bara ska säga att det finns ju ingenting som tyder på att han skulle egentligen ha en, vad ska man säga, mildare inställning till Ryssland eller sådär. Men regeringen vill ju använda det för att försvåra. Och det här har ju bland annat EU-kommissionen och väldigt många inom EU markerat väldigt starkt mot att det här är helt oacceptabelt. Och det sätt som man har tänkt att göra det här också. Man ska rigga liksom en kommitté som ska peka ut vilka de här personerna är som inte ska få ställa upp i val. Det är ju en oroväckande tendens, kan man ju säga.
Det där får vi verkligen hålla ögonen på i podden i höst. På tal om Polen så tänkte jag kasta in en fråga från en lyssnare. Johan, han undrar nämligen hur bilden av Polen har förändrats av landets stöd till Ukraina. Han skriver från bad guy till EUs största hjälte. Vad säger du, Susanne?
Nej, men det stämmer nog faktiskt. Ja, men Polen har ju på många sätt kommit in i värmen, verkligen. Och samarbetar väldigt väl ju med EU. De har tagit emot jättemånga ukrainska flyktingar. De ger mer vapen än någon annan land till Ukraina och så. Så att Polen är en samarbetspartner på ett helt annat sätt. Men sen är det ju svårt i vissa frågor då. Där jag med, vi såg nu, de rostade nej till den här migrationspakten. Det har varit jättesvårt att få med Polen när det gäller i klimatfrågan till exempel. Så att det är inte lätt. De har ju också egna intressen att försvara. Men i det stora så tror jag att det är en ändrad syn på Polen.
Mm. När vi är ändå inne på Polen, finns det någon liksom, vi pratar om att man är orolig för det ungerska ordförandeskapet, halvåret därpå är det Polen, nu är det ju val innan dess i Polen som sagt, men finns det någon liknande oro kring det där?
Det gör det. Alltså många ser ju just det, särskilt de aktörer som bryr sig mycket om rättsstatens principer och de här frågorna om demokrati, ser ju just att det blir ett år där det finns en väldigt stor risk då att den här frågan försvinner ganska mycket, men jag kan bara tillägga apropå Polens roll också inom EU, så var det ju bara förra veckan så träffades ju Polen, Frankrike och Tyskland på ledarnivå, och som också handlar om försvar och säkerhet och de garantier man kan ge till Ukraina. Och i det sammanhanget kan man ju, ser ju många också att den väldigt påtagliga förstärkningen av den polska försvarsmakten är ju någonting som också har en viss betydelse i det här läget.
Mm. Ja, vi får se hur den här ordförandefrågan utvecklas framåt. Det följer vi förstås också i podden. Men först är det ett annat ordförandeskap som förtjänar en ordentlig utvärdering. Du, Susanne, är ju med i podden i nästa vecka när ni delar ut lite slutbetyg så där under ledning av min kollega Janne Andersson. Och jag utgår från att CIEPS gör sina ordentliga utvärderingar också. Om du skulle liksom redan nu, har du någon så här rubrik i bakfickan redan nu för din utvärderingsrapport, Göran?
Någon
så här klatschig så här.
Ja, men det kanske någonting ska jag tänka här. Alltså ungefär, man brukar ju säga det här med borta bra men hemma bäst. Om man skulle vända på det lite kanske, att hemma bra men borta bäst, i meningen att det har verkligen varit ett sånt här Brysselbaserat ordförandeskap. Så tittar man på det som har hänt i Bryssel, förhandlingsarbete som kanske inte når alltid alla rubriker, så är mitt intryck ändå att här har det fungerat väldigt bra i enlighet med den här normen som gäller. Sen har det ju varit frågetecken både kring synlighet här hemma, men också såklart väldigt många frågor från utländska personer om vad de politiska förutsättningarna på hemmaplan har haft för betydelse för det svenska ordförandeskapet.
Det där var en riktigt bra rubrik, den kanske vi nästan får sno till nästa podd.
Jag vet inte, jag tänkte igenom den så noggrant, måste jag säga.
Inte? Väldigt genomtänkt tyckte jag. Ja, vi avrundar med lite snackisar idag också, tänkte jag. Har ni något ni vill lyfta? Susanne, vill du börja?
Nej, men jag kan ju, det var ju mycket prat för några månader sedan om det här med att göra en tysk, om ni kommer ihåg.
Ja, när Tyskland i sista sekund.
Trots att man hade en färdig överenskommelse med EU-parlamentet så plötsligt sa Tyskland nej. Och då handlade det om förbud mot försäljning av
bilar med förbränningsmotorer.
Ja, exakt. Och det där lamslog ju hela EU, och det tog veckor av förhandlingar innan man löste ut det, och då fick de någon deklaration och blev nöjda med det.
Men det var ju oerhört att man gjorde så där som stort medlemsland.
Ja. Men nu har fransmännen gjort en tysk också.
Så det har blivit någonting man får göra i EU-sammanhang.
Precis, och då handlade det om förnybarhetsdirektivet som var klart och färdigt och färdigförhandlat för parlamentet. Plötsligt så säger Frankrike nej. Och då har de kommit på att de vill ha fler undantag när det gäller kärnkraften. Och det handlar om konkret om ammoniakföretag, tillverkare som inte klarar av att gå över till förnybart.
Mm. Och just när det är ett stort medlemsland som gör så där, så kan det ju riva upp en sedan innan träffade överenskommelse.
Men där blev det också en typ deklaration. Men och idag just så röstar man om det här i rådet.
Mm. Göran, har du spanat?
Jag har bara en midsommartanke som vi är i midsommarveckan. Ni vet att ordförandeskapet bestämmer inte över det som är Europeiska rådet, alltså där stats- och regeringscheferna träffas. Men det är nämligen så att de varje halvår just på midsommarhelgen har sitt junimöte. Det här tycker jag typiskt.
Det är skrivet i sten.
Det är skrivet i sten. Och typiskt svenska tjänstepersoner eller inklusive statsministrar eller EU-nämnd för den delen. De brukar
inte
tycka att det är, nej, det är inte jätteroligt. Så det här är väl en av de stora segrarna som det svenska ordförandeskapet tog tidigt. Nämligen att det är inte förrän veckan efter.
Man lyckades flytta
till Europeiskt råd. Och kan ni tänka er hur stats- och regeringschefernas kalendrar ser ut normalt sett, hur inplitade de är, så måste man säga att det här är inte en obetydlig sak.
Övriga 26, är det bara Sverige som firar midsommar?
Danmark.
Ja, och inte hur stort det är i Finland, men på Åland firar de ju väldigt.
Ja, ett 20-tal länder får anpassa sig
till svensk
efter midsommar. Ja, men det är härligt. Jag känner att en snackis borde vara att Finland har fått en ny regering, men det är ju faktiskt mest ett konstaterande, eller hur? Statsministern i Helsingfors heter nu Petteri Orpo. Istället så riktar jag mitt strålkastarljus mot min lilla hang-up, Qatargate i Europaparlamentet. Där har ju i den korruptionshärvan så har nu då domaren som leder parlamentets utredning om korruption lämnat sitt uppdrag efter anklagelser om intressekonflikter. Det där tar aldrig slut, såpan bara fortsätter. Känns det som. Ja, jag sitter i alla fall som klistrad vad gäller den där. Med de orden så slutar Europapodden för den här gången. Nästa vecka har ni alltså Janne och sen tar vår sommarserie vid. Ett nytt avsnitt varje vecka där vi porträtterar personerna som format och formar vår kontinent. Det handlar om allt från kungen som riskerade allt för demokratin men sen fälldes av en elefantjakt. Vem var det? Tror ni? Juan Carlos i Spanien. Till varför Ursula von der Leyen som ung gick i exil under falsk identitet. Missa inte det i sommar. Idag hörde ni Susanne Palme, radions EU-kommentator, Göran von Sydow, chef för CIEPS, Europapoddens producent i Therese Rosenvinge. Jag heter Caroline Salzinger. Tack för att du har lyssnat och glad sommar.